Hej och välkomna till podcasten Skolsverige som du hittar på iTunes, Acast och skolsverige.com. Och även just nu då så finns vi i Svenska podcastpriset. Kan man gå in och rösta ända fram till på söndag?
Men stopp lite, Jakob. Eller till på söndag vi kan rösta, inte till på fredag.
Nej, 11 december. Det här avsnittet kommer ut den 10 december, klart. Alltså på lördag. Då är det så att fram till på söndag den 11 december kan du ta och rösta på oss. Gör det en gång om dagen, alltså det vill säga idag och imorgon. Och så får vi se lite vad som händer med den saken. Det är verkligen vad det är. Hur som helst, det här avsnittet handlar om allt möjligt. Jag kan inte berätta. Du får bara lyssna. Det här är Skolsverige. Podden som handlar om den svenska skolan. Med Karin Berg och Jakob Mölstam. Tjena Karin, hur står det till?
Ja, det står till, men jag vet inte. Jag inbillar mig att jag kommer att dö snart. Men
du ligger hemma sjuk, det är därför vi spelar in på distans. För att vi inte ska smitta varandra.
Ja, framförallt ska jag inte smitta dig.
Precis, det hänger upp lite med hur jag har det just nu. För det är nämligen så att jag jobbar i ett arbetslag med 7 personer. Där vi just nu är 3 personer på jobbet. Och en vikarie, Ali. Ska man inte sopa under mattan. Så vi är 3 och en vikarie. Så att alla vi jobbar lite dubbelt just nu kan man säga. Så att jag har absolut ingen tid eller möjlighet att vara sjuk. Nej.
Jag har, alltså på riktigt så är jag ju nästan aldrig sjuk. Och jag vet inte, jag är världens sämsta på att hantera det. Så jag går mest runt och talar om för alla andra att de ska tycka synd om mig. Och att det är synd om mig och att jag förtjänar att bara inte göra någonting överhuvudtaget.
Det alltså låter ju ändå som en vettig poäng, gör inte det? Förutom att vi måste spela in podden i alla fall, det gör vi.
Ja, och att mina barn köper ju inte alls den liksom,
de
teorin som
jag driver. De får bara lära sig.
Ja,
annars kommer det bli problem nästa vecka när PISA för barn resultaten kommer. Och det vill säga att svenska barn är sämre än någonsin. Nej.
Nej, mina barn är bäst. Jag går här varje dag och tänker att jag har en 7-åring. Jag tänker så att jag skulle vilja vara honom, för han är så jävla skön.
Han är Japanklass för att prata PISA-resultat.
Ja, men han är liksom sådär, vad jag skulle vilja vara honom. Jag skulle vilja ha hans självförtroende, hans inställning till livet, hans, alltså,
ja, men det där tänker jag på, alltså, det jag tänker på senast idag. Om man hade möjlighet att byta sitt liv som vuxen och som lärare och som allt man har, alla pengar, all frihet och så, mot att vara liksom barn eller ungdom eller elev då, skulle man ta den chansen?
Ja. Det är jävligt att det skulle man nog.
Jag vet inte. Alltså när jag tänker fram och tillbaka, när jag tänker på liksom så här, framtidsutsikter i världen, alltså det är ändå liksom, det finns någonting i det ändå. Och så börjar jag fundera på sig, om jag hade frågat mina elever det, skulle de säga samma sak? Eller skulle de säga så här, nej, jag vill hellre vara vuxen för att verka himla ball. För då får man typ...
Nej, det skulle de inte
säga. Nej, men så här, då får man äta godis när man vill, då får man köra bil, vet sådana grejer. De har ju andra saker de kollar på.
Ja, jag har ju äldre elever, de tycker mitt liv verkar helt pesttråkigt. De tror ju livet är slut.
Dina elever har redan sett igenom myten. Det är ju inte mina riktigt än. Inte allihopa.
Nej, mina får redan köpa godis när de vill. Eller om får de inte det så gör de det i alla fall.
Ja.
Men mina tror ju liksom... mina är ju så här roliga att när man är 25 då är man nästan nära döden.
Ja.
Så gammal är man. Förstår du hur gammal man är då när man är 41? Då är man ju så gammal så att det finns ju inte.
Så det är dags att tänka på passionen, Karin. Ja, du måste tänka på ditt livsverk. Vad är det du vill lämna efter dig? Liksom?
Jag vet inte. Jag tänker att jag får väl göra något. Jag vill bli staty. Nej, jag skojar, det vill jag absolut inte.
Du vill bli staty. Jag tänker mig, ja, jag ser framför mig en, ja, varför inte?
Ja, den här podden i alla fall, den funkar så att vi har lite spaningar och sen har vi lite ett tema som är idag, vadå kvalitet? På något sätt. Mm. Och sen har vi en elevkrönika på slutet, helt enkelt. Ja du Jakob, vad har du för spaning till mig denna vecka?
Jag har en spaning, jag var med en ganska skum grej i måndags. Alltså så här, jag vill säga, apropå det jag berättade om förut, att typ alla mina kollegor är borta och att vi är... alltså det är lite tufft på jobbet. För det är ju bara på en nivå. Samtidigt är det supernice och det är jättemeningsfullt. Och det finns så många bra alltså utbyten och interaktioner som finns där ändå. Som man behöver hålla fast vid när man behöver jobba lite mer och ta lite mer, för att då tar man sig igenom det. För exempel, det här är inte min spaning, bara en bonusspaning. I måndags kommer det fram en grej till mig och säger: Jakob, dina tröjor, du har alltid sett speciella tröjor. Vad tror du om den här? Så visar han fram en bild på sin mobil på en tröja som jag hade sett i en klädaffär och bara säger: det här känns lite Jakob. Då tänker jag att så här, när man har den inpåverkan på folks liv, då ska man vara lite försiktig. För att, ja men på bra sätt, för man ska vara ödmjuk, för att det är så här, okej, då betyder man verkligen någonting på ett plan som är svårt att mäta i PISA-tester och liknande.
Det är sant.
Min egentliga spaning var så här, ibland har man det lite tufft, man får ta på speciallösningar, man blir av med planeringstid, man liksom får inga vikarier, man kan vara lite bitter och så. Det är också en möjlighet och en tillfälle att få testa saker som man går och drar sig lite för. Det finns en sanning, det finns massa sanningar, jag ska inte gå på detaljer. Det finns massa sanningar kring, som man bara bygger upp med sina kollegor. Att den här elevgruppen måste man vara så här många vuxna på, de här måste man göra så här för. De här grupperna kan inte vara tillsammans, så de här måste alltid ha halvklass och så. Och när det man väl inte kan det, så måste man testa något nytt. Och då visade det sig att det gick ju alldeles utmärkt. Det var inte alls något problem. Och min enda förhoppning just nu, som står mitt i den här stormen, jag hoppas att vi kan få fortsätta ha det så även när vi är igenom det. För då kommer vi vara en mycket bättre organisation nästa vecka, för exempel. Om inte det är så att vi automatiskt måste gå tillbaka till alla förgivetagna sanningar, bara för att du är alla tillbaka, för att vi bara hälften av oss som är med på den här resan just nu. Jag hoppas att vi kan få vara så här, jag hoppas att vi kan vara så här: nej, vi är tvungna att testa en sak, och det visar sig att det funkar.
Så hoppas jag påminner dig om det nästa vecka, så måste ni göra som jag säger.
Ja, tack. Kan inte du bli min chef? Jag har en bra chef, men ändå, jag tänker...
Jag menar, apropå det, så har jag har läst en grej den här veckan. Alltså min spaning, apropå att vara chef, så tycker jag det är lite spännande. En grej som jag tänker att vi behöver fundera på. För enligt Skolverket, om man slår upp Skolverket, så står det att, på Skolverkets så här hemsida och lite olika ställen, så står det att rektor ansvarar ansvarar för att det finns en gemensam dokument, alltså en gemensam rutin för dokumentation kring elevens resultat. För att garantera då att ifall en lärare slutar, försvinner, alltså händer, så finns det en rutin där all möjlig information finns. Sug på den karamellen en stund. Och sen funderar du på hur många skolor tror du det finns.
Men vadå, alltså det innebär att man måste ha en plan för att liksom, om någon skulle liksom bli snabbt väldigt sjuk eller snabbt väldigt dålig, så ska det liksom finnas massa dokumentation. Räcker det med att det finns ett skriftligt omdöme från förra terminen? Eller liksom, är det så här, det ska vara varje uppgift liksom, vecka till vecka, anteckning för anteckning så?
Alltså det står ju inte mer än så egentligen. Mm. Och grejen är ju den att det är klart att det inte kan vara varje uppgift, för det är ju omöjligt. Mm. Men vad jag funderar på är ju att jag, alltså, vi sätter ju betyg. Mm. Och det har ju hänt att lärare har slutat, lärare har blivit sjuka och man kan inte kontakta dem.
Absolut, det
tror jag. Och faktum är att vi hade ju tagit, alltså vi skojar ju ibland, och så säger vi att vi går in i vårt betygskatalog och så sätter vi dödbetyg ifall vi skulle dö imorgon.
Åh, herregud.
Vi kallar dem det. Det är lite så här.
Vadå, det är så preliminära betyg. Om jag har sett betyg,
alltså, vi bara sparar dem. De är ju inte satta då, utan man bara sätter dem där, för att ifall det skulle hända något så finns de ändå där, vad man hade tänkt just nu.
Och det måste också underlätta men det var ju... betygssättningen, för då kan man bara klicka på publicera.
Ja, om man är överens med sig själv sen, ja. Men det där är ju en sån grej. Men det var ju innan vi hade gemensamma rutiner. För det här läste vi gick en kurs som heter betyg och bedömning. Och då fick ju våran rektor lite bekymmer. Våra rektorer fick ju det när de läste detta. Mm. För att det var ju långt ifrån alla som hade den rutinen. Och det är lite spännande, tycker jag, för att framförallt vi som har den här myndighetsutövningen när vi sätter betyget, att det är självklart att rektor ska ansvara för att det finns gemensamma rutiner. Vi kan ju inte ha liksom 80 lärare på en skola som gör var och en som de vill lite grann, och sen så får man så här 25 pärmar, 32 datorfiler och sen så en dator som man inte kommer in i att leta reda på, utan det måste ju finnas rutiner.
Skolor när man inte sätter betyg inte är lika noga med det. Det är min fördom.
Men det blir ju också väldigt konstigt.
Ja, verkligen. Men det är bara min fördom, jag vet inte om det. Men det bara känns som att alla skolor
i min del kan vara inte garanterade.
Men du vet att alla gymnasieskolor kan garantera att det är på det sättet?
Nej, det tror jag inte. Jag tror långt ifrån alla kan
göra det. För det är många som inte följer det fast att de borde typ.
Ja, det, jag tror inte att alla högstadieskolor kan det heller. Men jag tänker även att om du skulle liksom byta jobb nu, eller att du skulle behöva bryta benet och inte kunna vara på jobbet eller någonting. Och du skulle komma in en vikarie som ska börja undervisa. Då hade det varit käckt om den visste hur Pelle och Lisa och Greta låg till. Så att man, och vilken nivå man ska lägga sig på. Utan att behöva ringa dig när du ligger och är, liksom i, och är jättesjuk. Alltså det hade ju funnits en poäng i att det fanns sådana rutiner. Och det är därför det står så i Skolverkets papper, tänker jag. Samtidigt som vi ska minska dokumentationen. Men jag tror att det skulle hjälpa oss.
Hur kan
oss,
man göra det utan minska dokumentationen? Hur går det ens
att utan genomföra? Att öka den? Men jag tror ju att alla lärare har ju någon form av system där man liksom gör lite bedömningsarbete här och där, eller hur? Det handlar ju bara om att komma överens om att så här gör vi. Och här samlar vi dem. Och bestämma sig. Det handlar ju om att ha ett årshjul. Att i augusti gör vi detta, i oktober gör vi detta, i januari gör vi detta. Så att det är liksom, vi har gemensamma rutiner. Så att man vet var allt finns och var man ska ha gjort allt. Och idag finns det så checka och trevliga datasystem för allting. Så att det är ju möjligt. Det är bara det att man måste tänka till. Och fundera på det. Tänka. Och jag tror det är viktigt, och jag tror att väldigt många skolor inte har gjort det.
Det är helt sant. Jag tror verkligen att det är precis så. Och det är någonting att... det är så här, skollag, här måste vi börja följa lite bättre.
Ja, det är inte skollag. Det står faktiskt inte skollagen. Det står i skolverket.
Finns det ingenting i skollagen som reglerar det?
Jag vet inte. Jag har inte läst den. Men jag läste den på skolverket.
Det här är en bra idé. Det borde alla skolor tänka på. Vi tar och släpper den grejen lite där, tror jag. Och så går vi vidare till dagens tema. Nämligen, vadå kvalitet? Vad menar vi med kvalitet? Har man inte en sån dokumentation så kan man inte gärna hävda att man har en bra kvalitet på sin undervisning eller sin organisation eller verksamhet överhuvudtaget. Eftersom det blir alldeles för personbundet.
Mm.
Alltså det kan inte vara en person som gör magin i en skolgång. Liksom. Även om lärare är fantastiska så är det fortfarande så att vi är ett team av folk, eller hur?
Jag tror att vi historiskt sett har varit lärare som har liksom... Jag tror att en del av lockelsen av läraryrket är att få vara magiken. Alltså du vet, hur många skildringar av... Och nu tände jag stjärnögonen och bla bla.
Jo, visst. Och bla bla bla. Det är därför jag gillar att prata med skolan med dig, Karin. För att du har också bla 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 grejen. Du ser igenom den skiten. Men visst, det finns en poäng i det. Samtidigt som... och det ska man göra.
Du menar att jag är cynisk och hård och taskig?
Nej, man måste gå bortom det. Jag förstår precis vad du säger. Och samtidigt tror jag att teamet i det kommer inte in att vi ska sluta vara unika eller vi ska sluta vara magikerna som du säger, utan snarare att vi gör det tillsammans. För du kommer inte ha den effekten på alla dina elever. Men tillsammans kan vi täcka upp så att alla elever får någon sån.
Precis, för jag tror att det där är viktigt, men jag tror ju långt ifrån alla, jag kan inte vara en sån för alla. Naturligtvis, men precis, det där är sant.
Precis, och jag tänker så här, det hänger upp med det, apropå det här med stjärnögon och sådana grejer. Göran Greider skrev en ganska fin grej på Twitter häromdagen. Kanske lite som en reaktion på PISA, jag vet inte.
Det var samma dag som PISA kom ut.
Precis, därför tror jag att det hänger upp. Han skrev så här: en riktigt bra lärare följer med den hela ens liv. Blir en del av ens personlighet. Några av dem hälsar jag ännu på, fast att de är döda.
Det där är jättefint.
Det är jättefint. Och det är liksom en mottagarperspektiv på det med tända stjärnögon och stjärnglans och allt vad det är. Och det sätter också fingret på någonting som är sådär: hur fan mäter man sånt i en internationell undersökning? Ja, okej, vi har 9 poäng högre i naturvetenskap. Fan vad roligt för Sveriges NO-lärare. Men ärligt talat, ät skit. Det är inte alls vattenvärt jämfört med det här. Om vi missar den här förmågan hos elever och så, om vi missar den effekten på folks liv på bekostnad av att vi hinner beta av mer centralt innehåll eller att vi kan prestera högre på något prov, jag vet inte, är det värt det?
Nej, men det är väl både och, för att jag tänker ju när jag hör det här, vissa besök jag fortfarande fast med döda, så tänker jag ju på kunskapen. Jag tänker ju på att det handlar liksom om att det är tankar som den här läraren har, alltså jag tolkar det så att det är tankar som läraren har väckt, att man hela tiden är tillbaka och bearbetar och liksom det är någonting som knådas inom en även fast de är döda liksom, att det finns impact som liksom hela tiden pågår.
Ja,
och så. Och det är klart att det är långt mycket, det är liksom som utbildning och bildning på något sätt. Det är långt utanför det som vi oftast ser som utbildningsuppdrag.
Jo, det kan det vara, men det kan också vara alltså, det är inte lite så här. Alltså bara en konkret exempel på det. Det behöver inte heller vara så himla tydligt att förstå. Jag mötte en gammal elev, en av mina första VFU-elever som är 20 någonting nu. Och vi har inte sett sen hon slutade på vår skola. Och hon var, vi började prata och hon var sådär, det var jättetrevligt. Hon var sådär, just det, jag kommer ihåg det, jag kommer ihåg det. Det var du som lärde mig det knepet för nians gångertabell. Och det är såhär, jaha, okej. Okay. Den effekten jag haft på henne när jag var lärarstudent, var trevligt. Då blir det ju liksom den grejen. Och det var inte som att hon kom ihåg det just då, även om jag berättade så nu. Utan det var, hon kom ihåg mig för den grejen liksom så. Och då tänker jag så, de har ju gjort ett avtryck som stannar kvar. Och sen lite så som jag Gredi beskriver. Det som är grejen, beskrev hon, som gjorde att hon kom ihåg det. Det var att jag förklarade för henne, färsk i lärarutbildningen, färsk från en föreläsning om så här, den goda undervisningen så. Alltså, jag hade problem i en inre konflikt någonstans som jag beskrev för henne, som hon återgav för mig. Nämligen kring om man kan undervisa det knepet som jag gav henne eller inte. För på någon föreläsning jag fått lära mig att säga, det får du inte göra förrän de förstår på riktigt. Då kan man lära det här knepet lite enklare. Men lär mig det först, då fattar de inte det så. Det är någon metod, så man ska göra det här och sen det här. Men man får inte göra ett svärt om, aj, aj, aj. Och då tänkte jag säga, skit i det. Jag lär henne den metoden nu, för det lär ju funka. 10 år senare så funkar den uppenbarligen. Och hon var såhär, du sa till mig att du inte fick lära ut att det var lite förbjudet, men du bjuder det i alla fall. Och nu kommer jag ihåg det. Och då tänker jag att det måste vara det elementet, att jag på något plan var såhär, okej, jag får inte säga det här, men nu säger det i alla fall. Som fick det att bita mer än något annat. Och då är vi tillbaka till det här med att liksom, ja, det är kunskapen, men det är också en annan dimension. Nämligen att liksom, vi pratar om någonting som är liksom mer sant, eller vi pratar om något annat som är viktigt liksom. Att man snabbt gör sig själv till en källa för viktig kunskap. Det kan vara att säga en mening, det kan vara, man bygger upp en relation som varar över tid. Men liksom att man gör sig själv till en förtroendefull person på något sätt. Det är ju det som är nyckelgrejen i det.
Ja, men jag tror ju, ja, jag håller med dig om det, och det är ju en förtroende och det är relationen, och jag tror att vi kommer liksom i en backlash av allt det här PISA-pratet som vi har, för jag gillar ändå PISA, jag gillar siffror, jag kan ju liksom, jag tycker liksom om att undervisa i grammatik, för att det är liksom ett ord kan, är antingen verb eller adjektiv på något sätt, det är skönt om det inte är ett adverb i och för sig, men det skiter i det liksom så, men när det är konkreta fakta. Men det som är fint med relationer, som jag tänker är viktigt i det, är ju att, eller det som jag tror att det kommer att utvecklas, så ska jag säga, är ju att, för att naturligt så knyter du an till fler det finns ju vissa du tar till dig med en gång när du kommer in i ett klassrum. Det finns vissa som du känner att, ja, den här, de här förstår jag, de här känner jag igen mig i, de här kan jag att liksom, alltså jag har lättare att undervisa vissa än vad jag har av andra. Så funkar vi ju som människor, tänker jag. Och vissa känner du med en gång att du kan ge ett sånt där förtroende och så biter det och sådär. Men sen har du de där eleverna som är mycket skavigare, som är mycket svårare, som man egentligen bara känner, kan inte ni bara gå? För de här finns ju också, eller hur?
Ja, visst.
Och då är ju utmaningen att få den relationen med dem också. Att ha höga förväntningar på dem också. De som alltid ställer till elände och som aldrig har gjort läxan. Och som inte kommer...
Alltså, men jag tror inte att det är så mycket svårare. Jag tycker att det är enklare ofta med dem. För de möter man oftare också i ett en-till-en sammanhang. Alltså man pratar mer med dem. Man har mer liksom enskild tid med dem. Man kan väl säga, kom nu prata om den här grejen. Du, det här. Det var verkligen lite konstigt. Här är det jag verkligen tänkt mig, alltså, där man kan prata med dem på ett annat sätt. Många av de liksom normalpresterande socialt eleverna möter man ju oftast i grupp, eller hur? Och då,
Ja, fast, ja.
så jag måste jag tycker det är ganska enkelt också. Om inte annat är det folk som måste kan säga till sig, nu gör vi så här. Och de bara, ja. Men det är ju ingenting som bygger förtroenden. Medan liksom att när man väl får den där lite brötiga eleven att göra som man vill, det är ju då man får förtroende.
Absolut, absolut. Men jag menar mer att det här att man kan ju, jag vet inte, jag har liksom, jag har varit med om det i min lärarkarriär med elever som man liksom har pratat om liksom eller klasser eller sambandsättningar som är så här jobbiga och brötiga. Och jag tror att det lite skiljer sig från vad du undervisar med yngre elever med samma 30 eller 40 eller vad det är varje dag. Medan jag har ju liksom olika klasser hela tiden, de som går ut och in ur, alltså det är ju en annan typ av.
Hur många elever möter du egentligen? Hur många elever har du?
150 kanske.
Som du har bedömning liksom för?
Ja.
Ja, det är en skillnad. Jag har 65.
Ja.
Så du är
jo, men precis. Det är lite annorlunda. Men det som är lite spännande med dem är ju... och jag har ju lite färre, tänker jag. Jag har ju kollegor som har många fler. Men det som är intressant med det är ju att vi har ju väldigt lite enskild tid. Vi har ju väldigt lite liksom disciplinära diskussioner och sånt med våra elever. Men det som är intressant är ju, det räcker ju med så lite att säga, jag tror på dig, jag tror att du fixar det här. Alltså, och det får man jobba med sig själv. För ibland så tänker man, den här klassen är helt kass, den kan ingenting. Och det får ju inte någonstans genomsyra, för att då blir man den där subban till lärare som man inte vill vara.
Gemensamt, för man slutar lita på grupper och så liksom, man behöver inte säga det till varandra, man bara bygger upp en gemensam tyst kunskap om att den här gruppen är så här, då måste man hantera så där, och det fattar eller alltså de snappar upp det ändå även om man inte säger det till dem. Så jag förstår inte vad du menar. Sen bara för det med att vi har så lite tid på för disciplinära diskussioner eller bara vägledande diskussioner eller mentorssamtal, jag tror också en fråga om vad man gör sig tid. Jag hade en elev i morse som stod och gapade och skrek utanför dörren för han ville komma in för det var kallt. Och det var en elev som jag behövde prata med om andra grejer. Så då passade jag på att säga, kom, vi låtsas att du behöver ska hjälpa mig med min grej i klassrummet. Och så går vi in fast att skolan inte öppnar för några 20 minuter. Och så får du gå in och så får du hjälpa mig med en sak. Och så. Och då hade vi också ett samtal som var mycket längre än vad vi brukar ha annars. Det är ju ingenting som är schemalagt. Det är ingenting jag behöver ha i mitt schema. För jag kan inte säga att jag är på tisdagar mellan 9:40 och 10. Det är då det passar mig bra att ha sådana samtal. Utan det får man ju ha liksom när man hinner. Och så.
Och det är ju ett professionell bedömning som du gör i den situationen. Och det friutrymmet tycker jag ju... Det friutrymmet tycker jag man ska ha, för det är ju en bedömning, men vi ska också vara medvetna om att nu gör jag en professionell bedömning, för det är där jag kan känna att vi ibland, alltså, och att vi måste göra den professionella bedömningen, för ibland kan jag tänka mig när vi står och gapar och skriker och säger att vi hinner aldrig något och vi behöver då glömmer vi bort att då gjorde vi inte en professionell bedömning, utan då använde vi vårt friutrymme till att skrika och gapa istället.
Eller att bara göra annat som man tror, och det kan vara för att man tycker att man har något som är viktigare men som kanske inte är det. Det kan vara för att man prioriterar på ett annat sätt. Det kan vara för att man gör olika avvägningar och så. Om man ska koppla den här diskussionen lite grann till PISA med kvalitet och så tänker jag för exempel att, så här, att man gör sådana professionella avvägningar, att jag gjorde den diskussionen i morse, det kommer ju aldrig någonsin påverka de här poängen i naturvetenskap eller läsförståelse eller matematik, det gör ju inte det. Och man kan verkligen fundera på så här, hur vanligt förekommande är det i Japan som är asbra på naturvetenskap för exempel. Är det en grej som händer där, och är det därför de har bättre resultat, eller är det för att de skiter i sånt? Och där hade jag heller lagt om 25 minuter på att förbereda bättre undervisning. Och det hade gett mina elever högre provresultat. För jag hade ju lika gärna kunnat göra en professionell avvägning och säga, skrikande unge, jag går och sätter mig i ett annat rum. Och så gör jag någonting mer med mina lektioner för det.
Ja, men det, jag tror ju, det vet jag inte. Jag tror ju i och för sig att det hänger ihop att tar du hela din undervisningssituation. När jag var i Kina så var ju min fördom att där så slår de sina barn och de undervisar dem genom att, jag vet inte, jag tänkte disciplin och jag hade ju massor med fördomar. Jag hade fördomar när jag åkte till Abu Dhabi också. För att det är sådär, men det var ju inte riktigt så, utan där ser man ju också hur relationen spelar roll. Och att i och med att man fokuserat på eleverna i sin undervisningsutveckling så blir det ju, bygger ju det automatiskt en relation till eleverna, tänker jag. I alla fall en relation till elevernas resultat, och det är ju eleverna.
Men alltså, undervisningsutveckling, det är ganska intressant. Och det är också något som Mikael Hallatalli, eller vad han nu heter, den vikarierande generaldirektör för Skolverket. Han heter Mikael Hallapi, heter han. Han säger samma sak. Säger, pappa, vi vet inte riktigt vad de här förändringarna och resultaten så beror på. Men vi vet vad som gör en skola bra, och det handlar om att utveckla undervisningen och så. Vad menas egentligen med undervisningsutveckling, om vi ska prata om det då? Vad är det? Är det mattelyftet? Är det läslyftet? Det kommer det specialpedagogiklyftet? Är det de grejerna vi pratar om?
Nej, det skulle inte jag säga.
Alltså, jag gills inte det som undervisningsutveckling.
Jo, men det ska permanentas. Jag är skittrött på de här jävla lyften, om jag ska välja. Jag hörde liksom, alltså det finns någonting som är skitintressant i skolkommissionen, eller det som jag tycker är intressantast i skolkommissionen, och det är det som handlar om professionsutvecklingsprogrammet. För det, får vi till det, då löser vi många knutar i vårt skolsystem. Du ska inte kunna vara lärare i 40 år utan att utveckla dig. Det kan man idag. För du kan bara byta till en skola där vi inte sysslar med skolutveckling eller undervisningsutveckling. Och vi måste ta undervisningen på fruktansvärt mycket större allvar än så. Jag säger inte att någon enda lärare inte vill undervisningsutveckla, utan snarare säger jag att vi inte någon instans vill ta ansvar för att göra det möjligt. För att man har inte förstått vilken vikt undervisning faktiskt har, och att undervisning...
Men vadå, man har inte förstått vilken vikt undervisning har? Det är väl ingen som inte fattar vad undervisning är viktigt för?
Jo, nej men alltså herregud, hela samhället är ju fullt av folk som inte förstår att jag sa det pedagogiskt och ändå gjorde inte som jag sa. Alltså hur många gånger har du inte hört den repliken? Han har hört en miljard gånger, och då har man inte. Okay. Alltså man förstår inte.
Okej, det är som är grejen. Okay, ja, men då är jag med på vad du menar.
För att folk förstår inte att undervisning är en konst, och det är ganska svårt, och att man pratar om att man måste ha fördjupade ämneskunskaper, och ja, jag måste vara skitduktig i litteratur, ja, jag måste vara skitduktig i svenska språket och intresserad och brinna för det, men om jag inte är intresserad av hur jag paketerar olika former av innehåll så att eleverna faktiskt tar till sig det, att jag inte, om jag inte är intresserad av att förändra det och att hela tiden faktiskt, om man ska använda ett helt annat typ av ord, alltså målgruppsanpassa mitt innehåll till mina elever, då kan jag lika gärna byta jobb, om jag ska vara riktigt ärlig. För att om jag inte får utrymme för det, då kan vi faktiskt, utan att jag ska göra det på kvällar och helger och nätter själv, för att om jag är intresserad eller skiter, och ingen bryr sig om jag gör det eller inte, då, och svensk skolsystem, där skiter vi lite i om vi gör det. Och förutom i mattelyftet. Men det är ju det att så fort mattelyftet tar slut, har du fortfarande mattediskussioner med dina kollegor?
Ja, men jag förstår vad du menar. Det är... Alltså just mattelyftet, det här är ett ganska tydligt exempel på organisationens effekter. Just mattelyftet gick jag och en kollega, det var bara vi, och han har slutat. Så att, det är ju ganska själv. Medan läslyftet går vi allihopa tillsammans. Så det är en mycket bättre förankrad verksamhet. Eller insats och så, för vår verksamhet. Men om man tänker sig det du beskriver om undervisningsutveckling, skulle du säga då att de länderna som presterar bättre än oss i PISA konsekvent är bättre på undervisningsutveckling? Är det det som är liksom nyckeln här?
Yes.
Är det så? Japan, Estland. Estland har inte ens varit topp 5 förut. Visst är det så? De har varit duktiga.
Nej, men jag slår vad om att vi åker dit så ser vi det. Jag slår vad om det. Jag vill inte åka dit, jag vet
att det är organisationen, förutsättningar för undervisningsutveckling och förväntningar att lärare ska göra det. Det är det som är the shit här.
Yes. Yes. Det är det som vi kommer att kunna läsa i Lucy Crayons bok innan vi har läst den. Jag är helt säker på det.
Ja, precis. Lucy Crayon som gjorde ett intervjuavsnitt med för ett tag sedan. Vi lägger det i någon länk någonstans så du kan klicka runt och kolla rent. Och så. Hon har också varit och kommenterat lite PISA-resultat för ett ganska intressant reportage. Tycker att man borde kolla på dem med.
Och jag blir så där fascinerad av att först läser man en bok och sen åker man runt i länder och så ser man att det som stod i boken, det är det de gör som lyckas.
Ja, visst. Ja, det är ganska fascinerande. Men vad roligt att du är så tvärsäker på att det här är det som är lösningen, inte tvärsäker. Men vad roligt att du har så koll på liksom att det här är det som är lösningen, det här är det som är grejen. Det är ju säkert så. För det lär ju säkert finnas saker som gör de här länderna bra. Man tänker att det är ett olika skolsystem som är alltså från olika kulturer och så. Sen å andra sidan, jag måste ändå säga apropå det med kvalitet. det, alltså OECD är ju ett gäng ekonomer som kartlägger liksom det enkelt mätbara i skolor för att man tycker att det är en bra metod och så. Man ska ju vara sjukt skeptisk mot alltså kvalitetsbegreppet i OECD. Det är väldigt märkligt att man har det man har. För exempel att man har matematik, läsförståelse och naturvetenskap och inte humanistiska vetenskaper eller estetiska vetenskaper och så. Det måste ju handla om att liksom OECD ser ett ekonomiskt värde att fler lär sig biologi och fysik och kemi liksom.
Ja, men absolut. Men det som inte står i PISA är ju att vad vi får, alltså vad är konsekvensen av den högre läsförståelsen? Alltså, för jag tror ju liksom om jag inte läser böcker själv så kommer inte läsförståelsen att öka. Om inte jag brinner för litteratur, alltså sådana enkla saker. Att det måste jag ju också, jag måste ju vara intresserad av det jag sysslar med på något sätt. Det smittar av sig. Och jag tror ju inte... det som inte PISA mäter att om man läser Katitzi-böckerna till exempel så får man en förståelse för alltså om man ökar läsningen i ett land och man satsar på det så kommer det också öka bildningsnivån i landet till exempel. Det finns ju andra liksom,
man behöver inte mäta liksom, för exempel, man skulle inte behöva ha en vidare förståelse för kunskap än vad OECD har för att de täcker in saker indirekt, är det det du menar?
Ja, men jag tänker att, egentligen så tänker jag så att jag vet inte. Det var bara en tanke som slog mig nu. Att läsförståelse genererar ju saker. För att om vi får fler ungar att läsa böcker så kommer vi också få en mer bildad befolkning. Och det är väl därför man tittar på läsförståelse. För att jag vet ju att jag hade inte varit den människan jag är idag om jag inte hade läst de böcker jag har läst. Och det är ju ren skönlitteratur. Jag har gått sjukt länge på universitetet, alldeles för länge för att det ska vara ekonomiskt hållbart om man ska vara sån. För jag fick ansöka om anstånd med lån för att jag fick ta så många lån. Men jag tror jag läste mer än vad jag behövde, kan man ju säga. Ändå så skulle jag vilja säga att det är ju litteratur och den intresset för det som ändå har gjort mig till den jag är. Och jag tror att vi, till exempel, jag tror alltså sådana saker spelar roll i ett samhälle.
Men mäter man det också det genom att läsa ut oss i testen? Ja, det kanske man gör. Jag bara funderar på begrepp av kvalitet och koncept av kvalitet och så. Jag ser inte någon som är kritisk här, men vad menas egentligen med det här? Det jag funderar på lite grann är så koncept och begrepp när det kommer till kvalitet. Vad menar man egentligen med det? Jag har inte läst någonstans att någon har ifrågasatt eller analyserat eller ens, alltså, sagt någonting om vad OECD menar med kvalitet i skolan. Liksom. Det är ändå märkligt att tänka på hur mycket som skrivs om den undersökningen.
Ja, det är jättekonstigt. Alltså det är klart att det är konstigt. Och det är klart att jag tror att vi lägger ju... Förvisso så är liksom statistik och sånt bra om du vill göra en utvärdering av ditt system. Och det finns frågor du kan ställa och du kan göra massa olika tester och undersökningar om din... Så du behöver ju inte vänta på PISA liksom, utan du kan skapa ditt egna utvärderingsmaterial. Och jag tror egentligen att vi som land skulle må bättre av att göra vårt egna utbildningsmaterial, utvärderingsmaterial. Men om vi skiter i det liksom, så är det ju väldigt viktigt att vi är överens om vad vi tycker är kvalitet. Vi har ju till exempel en skenande sjuk ohälsa bland våra unga. Det gör ju att vad är det som gör våra unga sjuka? Det behöver vi ta reda på. Och vi har liksom en... Och bland våra lärare som känner sig sjukt stressade, vad beror det på? Jag har ju en idé om det med naturligtvis, vad jag tror det beror på. Och vi har liksom en massa saker som inte kan stå för kvalitet. Och vi behöver någonstans komma överens om i ett skolsystem eller i Sverige eller i ett land eller i ett samhälle. Mm. Vad är kvalitet? Vad räknar vi som kvalitet? Och det har vi ju gjort med läroplanen på ett sätt. Den är ju sjukt detaljerad.
Men ändå så känns det som att PISA inte är i enlighet med läroplanen.
Oh nej, för den är ju väldigt, det är den ju inte. Så att, alltså den där diskussionen behöver vi ju ha igen och igen, tänker jag.
Och det gör vi, men inte just nu utan i kommande avsnitt. Så blir det med den saken. För tiden är slut även för denna vecka. Tack för att ni har lyssnat. Glöm inte bort att gå in på podcastpriset. Länken finns här runt omkring. Och rösta på oss idag och imorgon. Tack
för... Och sen vinner vi den här skiten.
Sen vinner vi den här skiten. Vi bara klabbar hem det. Och så, så... Här kommer en elevkrönika. Ja. Känn på den du.
Vi har helg av en anledning. Alla yrken har lagstadgad vila. Det betyder att man inte får jobba så mycket som helst. I Sverige har man nämligen förstått att man jobbar bättre om man också har fritid. Tyvärr gäller inte detta för oss skolungdomar. Vi förväntas arbeta på helgen för det finns ingen lag som förbjuder läxor i måndagar. Men det borde det finnas, tycker jag. För även om man kan tycka att plugga inte är detsamma som att jobba, så behöver vi unga vår fritid på samma sätt som vuxna. Vi behöver träna, umgås med kompisar, spela dataspel eller läsa en bok. Man behöver vila hjärnan från så att man inte anstränger sig för mycket på just skolarbete. Därför tycker jag att man ska förbjuda läxor till måndagar av Holger Berg. Vi här i Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan.